Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej kära lyssnare. Boknarkomaner som slukar flera böcker i månaden. Och ni som kanske läser en om året eller inte läser alls. Jag heter Magnus Utvik, författare och för några av er känd som bokrecensent i SVT:s morgonprogram God morgon Sverige. Jag önskar er hjärtligt välkomna till detta det allra första programmet av Utvik och böcker. Varje vecka kommer jag att samtala med en aktuell och spännande författare. Ett samtal som går på djupet, där vi får lära känna författaren även utanför skrivkammaren. I Utvik och böcker kommer jag också att tipsa om aktuella böcker. Det kan vara romaner, deckare, facklitteratur, barn- och ungdomsböcker. Och en och annan bok som på ett skönt nördigt sätt visar sin kärlek till ett speciellt ämne. Köttbullar, nedlagda dansbanor eller svenska sunkkrogar. Det kommer att finnas en bok för alla. Boktipsen hör du i slutet av programmet. Den senaste veckan har jag legat på soffan och läst boken Sängkammartjuven av Cecilia Gyllenhammar. 20 sidor in i boken kunde jag knappt andas. Jag var helt tagen. Sällan har blivit så berörd av en svensk roman. Därför är jag väldigt glad att säga välkommen, Cecilia Gyllenhammar.
Tack. Härligt att vara här.
Du debuterade ju med boken En spricka i kristallen som också blev tv-serie. Men nu är det Sängkammartjuven som hela Sverige kommer att prata om. Vem är Sängkammartjuven?
Det är ju egentligen en svår sak att reda ut. Men jag skriver utifrån mitt eget liv och jag har träffat en sån här person. Och det är egentligen man kan kalla det en bedragare i kärlek. En solovårare, en sån där slaskig... sorgligt vardagsbrott som ju pågår. Och jag var utsatt för det. Så det var egentligen en förfärlig historia. Men jag skriver ju hela tiden så att då blev det... Mitt skrivande fick plötsligt en mening i det här hemska som hände. Mm. Så det är ju det som är lite märkligt när man är en skrivande person.
Det är verkligheten lite... och skrivandet går in i vartannat.
För mig gör det det. Sen är det ju många som har beröringsskräck kring det där att skriva sitt liv eller att vara i en självbekännelsetradition. Men jag har, sen jag var väldigt ung, jag är ju en läsande människa från början. Och det var i den litteraturen som jag fann någonting där jag ville vara kvar. Och det var flera romaner och speciellt av kvinnor. Till exempel Sun Axelsson. Mm. Hennes drömmen om ett liv. Mm. Som jag läste när jag var kanske sen tonåring. 16-17 kan det ha varit. Jag kommer inte ihåg när den kom ut. Men den handlade ju om en uppväxt vid Slottsskogen i ett stort hus.
I Göteborg att det, alltså.
I Göteborg. Mm. Och det var en slags fin miljö. Mm. Och det var väl det där att... Hon beskrev den här totala ensamheten. Det var som att hon... Du vet den där sagan om pojken som är ensam hela världen. Mm. Den upplevelsen. Att man kommer från den här fina villan. när man är bara helt ensam, för det finns inga vuxna i närheten. Så det väckte mig, de här berättelserna som handlar om egna upplevelser.
Mm.
Och där har jag stannat kvar. Och jag tänker inte... Jag märker att när författare talar om sina verk så är det många som säger att det är absolut inte självbiografiskt. Mm. Eller, det är ingen bekännelselitteratur och sådär.
Som att det är,
eller hur?
Ja.
Och då vill jag säga ja, det är bekännelselitteratur.
Mm.
Det är där jag...
Men du känner någon styrka i det? Det är ingenting som du skäms för eller känner som mindre litteratur än någonting annat. Utan det är en stolthet du säger det med.
Jag ser det som en stolthet, men det är inte lätt. Och för det handlar om skammen att existera. Och det är svåra i en. Och sen är det ju, det där är ju också trender. För jag tänker att fördjupa sig i sitt eget liv eller gräva där du står. Jag tror att det är den djupa inre vägen som Ekelöf talar om till exempel.
Mm-hmm.
Är ju där du möter andra. Jag tror att det här att sväva ovanifrån som en slags präst och definiera allas våra liv.
Mm.
För mig är det väldigt så här, det är ganska magstarkt och någon slags arrogans i det.
Mm.
För mig i alla fall.
Mm. Mm.
Men för att det är också det här att det talas ju om den kollektiva romanen.
Mm.
Jag vet inte hur den, jag tycker att det låter liksom, ja. Konstruerat på ett sätt som vi är ändå fast i våra kroppar.
Mm.
Och sen kanske, och sen vill vi ut. Ja.
Jag tänker att många av våra lyssnare kommer säkert veta vem du är. Vi har ju svarat lite på den frågan om fiktion eller inte. Men jag skulle ändå vilja att du berättar lite om dig själv.
Jo, om du tar avstamp ur Sun Axelssons barndomsskildring.
Mm.
Så är det nog det där att en väldig ensamhet som liten. Det finns liksom ingen värdering i det, men det är en ensamhet och en rädsla. Det finns ingen där som tar emot det. Även om det är i flotta rum i stora trädgårdar, så är det nog den här ensamheten.
Kan du berätta lite om din uppväxt då?
Alltså det var ju...
I Göteborg?
Ja, det var ju delvis en väldig cirkus kring... Alltså utåt så var det ju en väldig cirkus kring min pappa.
Mm, Per Gyllen.
Ja, och det var där ute i världen där han befann sig, för han var ju aldrig hemma.
Mm.
Så pågick ju enorma intressanta saker. Han reste över klotet, alltså det här väldigt globala affärsinriktade. Men i en vardag så var det en total ödslighet på något sätt. Och det enda mötet man hade var på vissa lördagar runt matbord. Eller på jular och högtider. Men vardagen var en sån ensamhet.
Fanns inga människor hemma i detta stora hus när du var liten?
Jo, det fanns ju en hushållerska som man ska säga som var väldigt trasig kvinna. Hon hade aldrig haft ett familjeliv. Hon hade hela hennes liv sedan hon var väldigt ung. Har hon varit tjänat andra. Så att det var en sån här gammaldags hushållerska. Fast hon var som ett litet barn. Väldigt osäker och rädd. Så att som liten fick vi trösta henne.
Okej.
Okay. Så att det var liksom, vad ska man säga, idag finns det väl psykologiska uttryck. Men det,
så dina det hade mamma och pappa var inte så närvarande utan nej, det var hushållerska?
Nej, de var inte närvarande. Absolut inte. Inte en vardag.
Nej.
Nej. Och min mamma var ju stort intelligent. Och magnifik, tjusig kvinna. Men jag kom aldrig henne nära riktigt.
Mm.
Och ja.
Innan vi fortsätter med Sängkammartjuven så tänkte jag att du kunde säga någonting om din debut, En spricka i kristallen. För den fick ju jättestor uppmärksamhet och blev ju, som jag tycker, en ovanligt bra svensk tv-serie. Det kan ju bli riktig kalkon av det. Har man ju sett ett par
exempel på. Ja, absolut. Och jag la mig inte i så mycket. Så det var ju liksom, jag lät det vara. Men det var ju Harald Hamrell. Men jag tror att det som var kärnan i att den blev bra, det var värmen och empatin i det.
Mm.
Sen konstnärligt och sådär, ja men den var fin.
Så att, kände du igen dig?
Både och.
Mm.
Mm. Både och. Men det var intressant att det blev ju som ett självständigt verk.
Mm.
Eftersom den här sprickan var så inne i en persons huvud. Mm. Så nu var det ju flera gestalter där. Det var ju bra skådespeleri tycker jag. De gjorde jättefint.
Vad var det för positiva, vad ska man säga? Vad fick du för positiva följdverkningar när du gav ut boken? För du blev ju väldigt känd över en vecka kan man säga.
Ja, när jag tänker, det är lite som att kasta pärlor på svin. Alltså, för att jag kunde inte uppskatta det där. Det var ju väldigt skönt att jag fick en rejäl summa pengar. Så jag kunde köpa ett landställe. Ett eget landställe liksom. Det var inget märkvärdigt, men det var ändå... Så det var ju fantastiskt skönt. Och sen kunde jag liksom fortsätta skriva lite också på grund av det. Men jag tror att jag fick en chock av det här offentliga trycket. Och jag pallar inte riktigt det. Jag, till skillnad från min far som på något sätt får stor energi av att ha den där offentliga relationen till.
Mm.
Vad det nu är liksom, det är ju... Vad är en offentlighet egentligen? Det är olika scener, det är media och sen har du liksom att man når ut till medborgare och vanliga människor, du vet, sådär.
Mm.
Och det läsare har ju alltid, det har ju varit roligt. Men sen det där mediatrycket, jag är för skör eller vad man ska säga. Samtidigt är jag ju urstark också, men jag tror att jag klarar inte riktigt av det.
Mm.
Det mediala trycket. Och skriverierna.
Mm.
Jag menar om du är en smart business eller entreprenör på något sätt. Även i litteratur finns ju sådana naturligtvis. Så kanske du skulle liksom bara se det som wow, vilken framgång. Mm. Det här, all uppmärksamhet är bra, eller vad heter det? Mm.
All publicitet.
Tack, förlåt. Nej, men för mig var det väldigt så här... Besvärligt. Jag blev stressad av det, nervös. Jag är för... Ja.
Sen kommer ju din andra bok. Och då, som jag förstår, så tenderar vi ju lite grann också den tredje boken, Sängkammartjuven. Kan du berätta lite om vad som hände efter andra boken? Det var ju en recension där som var väldigt speciell.
Vilken tänker du på då?
Ja, jag tänker på att du berättade för mig om en recension. En recensent som hade skrivit om din bok.
Ja, nej, men jag fick ju två ganska... Alltså, den första, en spricka då var det min första recension jag fick ändå i 40 års ålder. Det var överklassen kan inte skriva.
Okay.
Det var ju på en spricka.
Mm.
Ja, och det är så hemskt att man ska bry sig så mycket om vad andra tycker. Det där är ju sådana där saker du får liksom lära dig. Alla pratar om det, sådana här modegrejer också, att... Du ska inte bry dig om vad någon tycker och sådär.
Mm.
Och det har jag fått höra sedan jag var liten också. Att
men det gör man ju alltid.
Ta allt personligt och du är överkänslig och sådär. Men jag blev ett vrak av det. Alltså, kom hem till mina små barn och var helt... Jag kunde inte sluta gråta. Det är ju hemskt egentligen. Det var ju inget stolt ögonblick. Men sen så... På morgonen så fick jag bra idén i alla fall, för då ringde min kompis. Så här hade jag gråtit hela natten. Liksom.
Mm.
Mina barn, min son var så här, vad har hänt? Vad kan han ha varit? 5-6 år liksom. Ja, men i vilket fall, så det har känts som, jag tror ändå det är så här, man bär med sig en massa sår och är mer eller mindre känslig för sånt här.
Mm.
Men ska du in i leken får den tåla, det är bara så.
Mm.
Och det är ju ändå ett privilegium att få skriva och få ut böcker. Så få ta smällarna och alla kan inte gilla det liksom. Och min exman då sa att skratta åt det liksom. Att det är också en komplimang att någon blir väldigt irriterad.
Så kan man se det.
Ja. Och det är ju det där att äga ett språk, att ha en röst. Det är ju svårt och känsligt liksom. Att få den giltigheten att ditt språk får finnas.
Mm. Det är om vi går in på den nya boken nu.
Mm.
Den här mannen som du beskriver i boken.
Mm.
Patrik är en väldigt speciell person.
Mm.
Men hur kom du i kontakt med honom från början? För vi kan faktiskt prata om dig. Det har hänt.
Ja, det har hänt. Som jag säger, det är som Morrissey sjunger, Sing Your Life. att det har hänt. Och sen så är det ju en fiktiv historia ändå. Det är skrivet som fiktion, det är skrivet i tredje person.
Mm.
Det skiftar i romanen mellan honom och henne.
Mm.
Men i verkligheten så var den person som tog kontakt med mig, som håller på med böcker och som har skrivit många fler romaner och som är i branschen.
Mm.
Eftersom jag tror också att jag var känslig över de här recensionerna jag har fått. Den andra boken blev också ganska sågad delvis. Men nu är jag luttrad, nu skjuter jag i det, hoppas jag. Men då skrev han till mig. Och då var jag ganska så här illa tilltygad på något sätt.
Mm.
Och då skrev han till mig och sa att han tyckte det var så otroligt bra. Alltså det var så här bekräftelse, bekräftelse, bekräftelse. Det där är också en fälla att gå in i. Men det var otroligt vackra. Vi hade en väldigt, alltså han skrev så vackert. Och väldigt innerligt. Och jag blev väldigt glad och kände mig liksom. Vi fick en mailkontakt.
Mm, mm.
Och sen så på något sätt så dröjde vi skulle se så han kunde inte och sådär. Så till slut blev jag, och jag har skrivit om det här, men till slut träffades vi. Och det blev ju förälskelse.
Mm.
Det är en intellektuell person som var väldigt närvarande, som var väldigt också bekräftande och hade en väldig karisma.
Mm.
Men jag anade väl i och för sig tidigt att det fanns alkoholproblem.
Mm.
Men vem har inte liksom druckit för mycket, så att vem är jag att döma?
Mm. Jag tänkte vi skulle lyssna på ett stycke här när du skriver om... Du kom ju på också att Patrik inte bara har problem med alkoholen, han har också lite ekonomiska bekymmer på något vis.
Ja.
Om inte annat ett ganska skruvat förhållande till pengar.
Jo.
Så jag tänkte att du skulle läsa här när vi så att vi får se vad som finns i Susannes hjärta med tanke på mannen hon älskar, men han kan inte betala för sig.
Mm. Varsågod. Det här är en bit in i romanen. Mm. Det hade talat om alla hennes utlägg hittills. För 2 dagar sedan på kvinnodagen. 5 krogbesök sedan de träffades i februari. Och 1 veckas mat. 8 flaskor vin och båtbiljetterna. Nu är det hans tur. Han dröjer. Storpuden löper mellan ladan och huset i det höga gräset. Några kajor bökar och väsnas kring skorstenarna. Rekordvarmt. Den varmaste dagen i mars sedan 1951. Han kommer ut med sin nätta gestalt. Hitta inte plånboken, kan du lägga ut. Hjärtat igen. Sjunker och stiger med stora höjdskillnader. Hur djupt kan ett hjärta sjunka? Ett tungt hjärta som trycker sin puls mot halsen. Hon väntar. Fan, män som alltid glömmer plånboken. Med Hanna och Birgitta, där delas det lika. Det är inte det att vara den med tillgångar. Det har med sexualitet att göra. Egentligen en kvinnofälla. Att en man måste betala. Så om hon var tillsammans med en kvinna. Hon skulle känna likadant. Att partnern bär åtminstone sig själv. Jag köpte min kärlek för pengar, mumlar hon.
Vad känner du när du läser ett sånt, läser det kapitlet idag?
Alltså jag känner också att det finns ju en skuld och en skam hos en människa som är född med född i ett privilegium som den inte har förtjänat själv.
Jag menar i en rik familj?
Ja.
Mm.
Och det blir ju skuldkänslor i det, och då är det lätt att vara den som på något sätt av gammal vana ändå betalar för att bli av lite av den här skulden.
Jag tänker så här bara att när man är ute på krogen så brukar det ju vara så att lite gammalmodigt så brukar det vara så att mannen betalar. Eller så delar man helt enkelt på det. Mm. Eller så låter kvinnan mannen betala en gång, men nästa gång är det tusan min tur.
Ja.
Men den här mannen låter dig betala de första 5 gångerna.
Jo.
Det kanske hade blivit de första 25 gångerna om inte du hade sagt ifrån.
Jo, jag var väldigt hård faktiskt också med det där. Men det är svårt, alltså det är svårt att förklara, för att dessutom känns det just inom litteratur, det är liksom, finns ju så många bra författare som ger ut väldigt få upplagor och inte kan liksom leva på det.
Mm.
Så att det finns ju liksom delar i det här som handlar om att stötta litteraturen. Han är
du kände lite som mecenaten fast du själv var författare.
Ja, jo,
och hade så. Barn att försörja.
Ja, lite så.
Det finns någon som har det lite sämre än dig och då tänker du vara bussig och skjuta till lite.
Det heter ju också white guilt, kallas det.
Mm.
Det är ett begrepp. Att man blir av med ett dåligt samvete genom olika saker. Välgörenhet och sånt där till exempel.
Mm.
Men jag menar, jag har inget svar på det. Jag kan tänka att om någon har väldigt mycket mer så kan det vara naturligt att den lägger ut mer. Nu är det väl, nu ska vi inte gå in i min plånbok. Men den är ju ändå kopplad tidigare till min far och så vidare. Så att det behöver ju inte vara så bra idag egentligen. För min del. Men jag tror att det har med det dåliga samvetet att göra.
Jag tänker så här, när man skriver om en människa som då bedrar en på olika sätt.
Mm.
Det blir ju sen, kan jag säga, ännu värre längre in i boken. Mm. Utan att avslöja för mycket. Alltså hur beskriver man en sån här man på ett, och gör honom så komplex som han faktiskt är som människa? Som vi alla är som människa. Är det inte väldigt lätt att göra en människa väldigt ondskefull bara?
Jo, så det är ett mysterium faktiskt.
Mm.
Men jag tror att någonstans så, alltså den här charmören, alltså det här är ju också så här, men en extremt charmig, karismatisk person som inte har någon gräns och inte har något samvete. Det finns en väldigt kyla där inne plötsligt.
Mm. Hur märkte du den kylan första gången?
Jag märkte det knappt. Det var mer faktiskt i de intima mötena som jag märkte det.
Mm.
Vilket låter jättekonstigt.
Nej,
men,
inte alls.
Men det var liksom när vi var intima med varandra. Så blev det någonting kallt i honom som jag var tvungen att liksom vända mig bort. Men då väger du det där, allt det där bra och så orkar inte, alltså du orkar inte att det här inte ska fungera. För du har den här bilden av kärleken som vi alla längtar efter, hur den nu kommer se ut och med vem det nu må vara.
Ja.
Men jag har en sån längtan efter kärlek och det möter inte verkligheten riktigt om igen.
Nej. Sen är det väl väldigt svårt när man träffar någon ny människa också. Tänk, oavsett om det är kompis eller kärlekspartner, att den människan skulle kunna svara mot alla ens egna behov. Det finns ju nästan ingen som kan göra det. Så att ett visst skepsis mot sina egna känslor.
Precis.
Är ju inte så konstigt.
Nej, och det har väl också att göra med de här barndomstrauman. Att vi som har dem där det inte var riktigt okej. Okay, där det inte, den här anknytningen då. Som aldrig blev. Och det följer med en hela livet.
Jag tänker så här att när jag läser om... Ja, du får gärna berätta mer vad som hände sen. Alltså både när vi följer ditt liv och boken och förhållandet med Patrik. Vad är det som hände sen? För att det här med pengarna, det blir ju bara värre och värre. Till slut så kan man ju nästan som läsare inte andas. För att det...
Nej, alltså jag tror att jag är avtrubbad med det där med pengar. Eftersom jag alltid fått höra att jag har pengar och pengar hit och dit. Även om... Jag tänker då att beroenden är ju inga bra saker. Så även om du är beroende av en far eller en auktoritet eller en man. Det är ju inget bra egentligen för någon människa. Så att den avunden då med de här pengarna, jag kan verkligen förstå den. För jag vet inte hur det är att inte ha det. Att känna liksom att ska jag hamna på gatan eller... Jag vet inte. Så att det är ju någonting som inte jag kan sätta mig in i helt. Men jag tror att det är den här skulden av att oförtjänt ha vuxit upp i någon slags välstånd som ändå jag inte har någon makt över. För det är inte jag som håller i de här pengarna.
Det är
pengarna.
En av skuld du ska betala. Eller så känns det.
Jag tror att det, och jag tror att, ja, på något sätt, jag tycker också, jag skulle vilja se en annan värld i stort. Men det är klart att det här att man ger sig på enskilda personer, det är inte så konstruktivt, jag tänker politiskt då.
Mm.
Utan att om man verkligen vill ha en ny samhällsordning, så är det ju, ja, just det där att ha känt sig påhoppad med att man är den där rika liksom, och få stå för kapitalismens ondska eller någonting liksom. Det är ganska
men som jag förstår så är det ju vänstersympatisör idag.
Ja, jag brukar inte gå ut på lite så här, men jag är det. Jag är vänsterpartist, jag tänker.
Ja, det går till.
Jo, men jag har varit det länge liksom. Men ja.
Det blir en viss krock mellan din egen bakgrund.
Ja, det kommer nog aldrig
att... Livet är ju fullt av krockar.
Alltså. Ja. Nej, men det är klart att det finns ett stort gap där. Och jag tror inte att jag är en person som ska liksom gå ut och tala för Vänsterpartiet till exempel. Men jag kan...
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Varför skulle du inte kunna göra det?
Nej, jag var faktiskt en gång på ett möte i Djursholm.
Men när Palme var ju en överklasskille.
Jo, men han blev ju också väldigt avskydd som någon slags klassförrädare åt alla håll.
Ja, jag tror inte inom arbetarrörelsen brydde de sig
inte
så mycket
om det. Jag vet inte. Nej. Men lite sådär var det väl ändå att den där klassen sitter ju liksom i ens kropp och...
Sitter i ryggraden, sa Göran Persson en gång.
Ja, men det stämmer ju också. Men samtidigt så Göran Persson är väl en typisk revanschist som ändå ska skaffa sig något sådant godsliknande tillvaro. Så att var och en får gå till sitt samvete. Vad som är konstruktivt för att bygga en bättre värld. Hur det ser ut det.
Om vi tar Patrik igen som är... Jag har hållit på och snurra på en vecka nu.
Ja.
Vem man egentligen är. Då tänker jag så här att när du träffade Patrik och ni blev förälskade och sådär. Om du nu tänker efteråt, om man är lite sådär, vad ska man säga? Ja, man drar konsekvenserna efteråt när man har alla svaren. Ser du honom som en medveten manipulatör som liksom satte klona i en vacker kvinna som har mycket pengar och visste att henne vill jag liksom pumpa på stålar eller smycken? Eller var det, tog han chansen i flykten?
Jag tror att han var mycket mer medveten än vad han utger sig för. Jag tror att han är extremt manipulativ och han är väldigt intelligent och han vet vad han sysslar med. Så jag tror inte att han är någon slags offer, lallande fåneoffer. Utan jag tror att det är en slug fan. Det tror jag absolut. Men, och sen tror jag att vi har ju föreställning om en bedragare eller hur ondska ser ut. Och det här är väldigt intressant för att det här är en väldigt sådär, nästan lite feminin person på ett sätt. Om och kring sig lite nervig och känslig och... Och det så att det ställer ju på ända de där föreställningarna. För att han är liksom en förtjusande person.
Det är en känslig man också.
Ja, han är lätt stött och lätt sårad. Och, alltså det är ju, jag kan se det nu som ett väldigt narcissistiskt drag.
Mm.
Allt det här är ju svårt. Vi har ju föreställningar som är ganska grova över vad är en narcissist och så vidare.
Mm.
Men det här är ju en person som enormt självförhärligar. Och som inte har någon känsla för någon annan. Utan det handlar bara om honom.
Men visste du när du träffade honom, visste du hans andra förhållanden som han har haft? Eller träffade du någon kvinna som han har varit tillsammans med?
Jag gjorde tyvärr inte det. Och det gick rykten sen som inte nådde mig. Så det fanns ju personer som sa, är hon vanad? Och det hade liksom inte kommit fram till mig. Men det fanns ju i min närhet människor som verkligen kände av honom. Så här, jag tror själv att jag är något slags människokännare. Han var ju helt blind. Men då var det ju personer runt mig som kände av honom. Men jag var ju helt, då tänkte jag så här, avundsjuka tjejkompisar. Jag har varit singel så länge. Nu äntligen är det min tur. Det är så här lite, det är också på revanschism liksom. Så kände jag den där statusen av att vara ett par. Och det är ju hemskt egentligen, men jag, eftersom, jag vägrar lyssna på det. Det här var liksom, och jag hade ju kompisar som sa, det är den snyggaste du har träffat, för han ser väldigt bra ut. Så det var så där, han var liksom författare, framgångsrik, prestigeförlag, snygg. Så jag bara, det var liksom högsta vinsten för mig.
Mm.
Så det var en väldig chock.
Jag tänker så här, en sak som återkommer i boken hela tiden, som du ibland slutar varenda stycke med, är de här kärleksbetygelserna han har. Han säger ibland så här, det är du och jag för alltid. Andra gången säger han, jag lämnar dig aldrig. Och sen ibland, det är vi två tills livet tar slut. Alltså det är som ett mantra han kommer tillbaka med hela tiden. Det här är väldigt starka, det är inte bara jag älskar dig och puss och kram och så där, det är vanliga så att säga. Utan han löper ju linan ut.
Mm.
Han säger liksom det starkaste man nästan kan göra till en människa. Mm. Och detta verkar han ha gjort hela tiden.
Mm.
Ser du det som att det var en del av den här medvetna manipulationen? Eller var det bara någonting som flög ur honom?
Jag tror att det är en del. Ja, det är en del av det. Och jag skulle säga att det finns ju några så här tecken på att någonting inte är bra. Någon som går för fort fram. Någon som vill gifta sig, han ville gifta sig efter vår andra, tredje träff. Och redan då kände jag så här, det här, vad är det här? Det kom som en illamående våg i mig.
Mm.
När jag fick de där meddelanden av att vi gifter oss. Det var liksom en kyrka och två små personer. Du vet, sådana här emojis man skickar liksom.
Mm.
Och jag fick så här kräkreflex av det.
Mm.
Men då tänkte jag att det är min närhetsproblematik och sådär. Så att jag kände det först instinktivt. Och sen gick jag emot mina egna instinkter för att jag ville så gärna ha den där partnern. För att ensamheten är svår att bära också. Nu har jag haft barn hemma så här, men när de flyttar ut. Och man närmar sig 60 och sen kommer... Och så man bara ser den där ålderdomen ensam liksom. Det är en sån tragisk atmosfär
att
kring
att åldras ensam.
Att åldras ensam. Jag är livrädd för det.
Mm.
Så att jag var så himla lycklig att jag hade hittat min vän för livet liksom. Så det var ju väldigt dråpligt, snöpligt.
Jag skrev en bok för många år sedan som heter Anna min älskade, som handlar om när min fru drabbades av livmoderhalscancer. Jag grät varenda gång jag satt med och skrev. Jag grät när jag tänkte på hennes dödsångest, hon var 29 år. Jag grät för att jag visste att hon inte skulle kunna få, eller vi skulle inte kunna få biologiska barn. Det blev en sån fruktansvärd känsla alltså, att gå in i den här jobbiga inre världen. Hur var det för dig när du skrev den här boken?
Nu måste jag ju säga, det där är ju verkligen en svår sak som du berättar om. Alltså jag skriver ju hela tiden mitt liv. Så att speciellt där i slutet. Jag har tänkt på det här också. Om jag inte hade skrivit så undrar jag om då kanske jag hade lämnat honom tidigare. Fast det var inget jag var medveten om. Det var nästan som att jag lever också så mycket i texterna. Så att när det här, när jag började komma det här på spåren, så ville jag liksom fortsätta förstå, vad var det här? Hur skulle det här sluta? Men jag tror att när det här värsta hände för mig, så var det ju en väldigt hetsig text som var, som brann liksom.
Mm.
Jag var ju ändå ett brottsoffer.
Mm.
Och ibland tror jag att som med den uppväxt jag har, så ska du liksom upp på hästryggen och du det här svaghets, absoluta svaghetsfraktet som man ständigt pratar om, men det känns så tydligt när du blir drabbad av en sån här grej, att du ska vara stark, va?
Mm.
Så att, men...
Det är så intressant det där med att, jag kommer ihåg när jag var liten, alltså, då läste man om sol och vårare, och det gick med svenska filmer, svartvita filmer på eftermiddagarna. Det var någon man som kom hem till en rik kvinna och sådär, lurade av henne silvret och sådär.
Men det är ju en klassiker. Det är,
det är en klassiker.
Men det är sant.
Ja.
Alltså om du, jag tror att det finns i förmögna miljöer, så om du är en sol och vårare eller en bedragare, det finns ju riktigt slipade bedragare som kanske verkligen sitter inne i familjen. Du har familjen Stenbäcks och sådana här som ju skövlade Klingspors på något sätt. Det där Korsnäs för länge sedan. Men alltså att det är ju förmögna miljöer. Det är ju dit de kommer, sådana här människor.
Så du tror att Patrik, han sökte verkligen upp till? När han såg Gyllenhammar efter,
då ja, fattade han att... Jag tror det. Sen
och det var kanske därför han ville gifta sig så
snabbt. Sen är det ju så här att jag tror att självbedrägeriet ser ut så att man ändå gör om det och mer eller mindre. Det är inte så att man går omkring och tänker, nu ska jag liksom strippa henne på allt hon har. Men utan det blir ju liksom en sån här narcissist, gör ju om allting till att de är värda och det här är ditt och datt, va?
Mm.
Så det är ju inte så grovt och simpelt heller. Men jag tror absolut att det här... Alltså att jag tror att man är targeted som... Ja, men när det gäller sol och vårare söker sig naturligtvis.
Tror du att det här
det finns pengar och inte tvärtom. Ja, så är det ju. Det säger sig själv.
Ja, man vill inte sno lite pulvermos liksom.
Nej.
Men tror du att det här skulle kunna skulle det här kunna hända män också? Alltså kvinnliga golddiggers?
Ja, men jag tror att det är någonting som är accepterat. Det finns ju delar här som jag kanske inte behöver lägga massa värderingar i. För att kvinnor blir kära i förmögna män, det är ju en klassiker också.
Mm.
Men då har man kallat dem golddiggers liksom.
Mm.
Och det finns ju säkert hur många som helst.
Mm.
Och jag vet liksom att sådana kvinnor, de tror ju att de blir kära. Fast det är ändå ganska beräknande på sitt sätt.
Mm.
Så att det gäller ju att hitta de där blinda fläckarna och dina egna... Men det är klart att där tror jag bland kvinnor att det är mer vedertaget. Liksom, att du väljer ju hellre en förmögen man eller en fattig. Och det tror jag är så här...
I alla fall att, som du skriver, göra rätt för sig själv.
Nej, men det är accepterat liksom att kvinnor lever på förmögna män.
Mm.
Men det är ju inte helt... Om nu vi ska ha en jämställd, bra värld, så är det ju inte helt... Det är ju inte så sköna relationer direkt. Tycker jag inte.
Vi ska inte avslöja allt hur din bok slutar, så vi ska överlämna lite till läsaren. Men jag tror att de som lyssnar nu vill ändå veta att du har ju kommit ur det här beroende av den här mannen som bara lämnar, som du någonstans skriver i boken, aska och ruiner efter sig.
Mm.
Så hur lever du idag?
Jag lever... dels är det en faktiskt polisutredning. Så att det är en polissak. Och det finns ju en stor skuld till mig då.
Mm.
En stöld, så att säga.
Jag skulle säga att det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar.
Ja, och det är...
När det gäller smycken och annat som stal.
Så är det. Och sen så vet jag inte... Det känns som att jag går lite en öken när det gäller kärlekslivet. Och att jag vet inte hur jag ska träffa någon. Och hur det ska gå liksom. Om jag är bränd eller om jag är skadad från början, att jag egentligen är en ganska en solitär som alltså det där att se sig själv och sina behov och jag vet inte, jag ser massor av tjejkompisar nu som har träffat snubbar liksom. Så känner man ju den här avunden ändå. Det är inte så trevligt. Så jag ska försöka och skärpa mig med det och vara unsam med mina tjejkompisar liksom.
Mm. Du ska unna dem lite grann som de inte, du inte tyckte att de unnade dig.
Exakt.
Det sprinner ju Patrik på hela tiden. När kompisar, jag säger dina ibland och Susanne ibland. Ja. Men det får vara så. Jo, men när Susanne känner sig lycklig så säger han ju hela tiden det. Och när de är misstänksamma så säger han så här. De är avundsjuka på vår starka kärlek. Mm. På att vi är lyckade.
Mm.
Och ser du inte det?
Ja.
Det är ju ett väldigt kraftfullt argument.
Och det gick jag ut. Svalde det totalt.
Det är som att befinna sig i en liten kärlekssekt.
Mm.
Där andra utanför tycker att man är knäpp. Men ju knäppare de tycker man är, desto mer bevisar att man har rätt.
Ja, nej, men det var ju det där också. För jag menar, med kärlek kan det ju vara så att du har någon kontakt på sms eller du vet. Fast man möts aldrig.
Mm.
Men de här två, också i boken, de möts och bor ihop. Så de har den där symbiotiska närheten som är så skön.
Mm.
Och som också är som en slags drog. Eller det är det där, de där sömlösa nätterna blir, där du plötsligt ligger sked och somnar som du aldrig har gjort. Och du vet, och vaknar på morgonen med den där ångesten. Så jag brukar ha mycket ångest så här på månaderna och nätter. Och sen brukar du gå över framåt kvällen efter något glas vin eller två. Men just att de där svåra timmarna i den ensamhet, att där är plötsligt någon. Mm. Och han kommer ju in liksom med frukost och du vet.
Ja, han är väldigt gullig många
gånger. Han tar hand om den där ångesten, så på det sättet det är väldigt dubbelt allting.
Mm. Han ger dig ångest och ändå så botar han med goda frukostar och middagar och sånt där.
Så är det.
Bryr du dig om, vad gör mannen idag, vet du det?
Jag vet inte, det går rykten.
Mm.
Och det konstiga är att jag skrev om saker som sen hände. Och det är väldigt konstigt.
Mm.
Men det kanske är så att jag...
Det kanske vi inte ska avslöja nu då.
Nej,
men nej, alltså... Det blir en teaser för de som vill köpa och läsa boken.
Ja.
Men du, bryr dig om vad han tänker för någonting? Ni säger Patrik i boken. Bryr dig då om... Alltså han finns ju någonstans ute i verkligheten.
Lite rädd är jag nog.
Lite bryr dig om honom? Om vad han tänker om
nej,
boken.
Jag tror så här. Att det är handlingen... Som är den obehagliga. Och att det är som den där flodhästen i vardagsrummet. Alltså när ingen talar om det. Det är ju jättekonstigt. Mm. Alltså det här är ju en visa. Det är ju inte bara jag. Det måste ju finnas andra liksom.
Du är en del av många kvinnor. Som
jag är en del av många kvinnor. Ett sätt som sådana här personer. De utnyttjar andra. Det är ju inte bara jag.
Mm.
Utnyttjar vänner. Du vet, de raserar ju saker. Och jag tänker på att det är mycket bättre att det kommer ut om man pratar om det.
Mm.
Det tror jag i alla fall. Men det är ju handlingen i sig, inte att du talar om det. Det är ändå det där ständiga med budbäraren
Har du haft någon kontakt med honom? Vet han vad boken handlar om?
Jag har brutit helt. Jag kommer aldrig ha kontakt med honom.
Men vet han att det kommer en bok nu som i alla fall delvis bygger
han
på...
Han var väldigt charmad av det och sa att du skriver en roman... Är det som Arsène Lupin? Jag svarade inte på det.
Nej.
Men jag vet att han är omgift. Eller han är gift. Han är gift sig.
Mm.
Någon annan stackars kvinna som får ta det där.
Mm. Jag tänker så här att du kommer få jättemycket brev. Alltså efter den här, min bok Anna min älskade om cancer och hela helvetet. Så fick jag jättemycket brev. Jag hade hoppats att jag skulle få brev från män. Alltså män som har varit anhöriga till någon som drabbas av cancer. Men det var ju 99% kvinnor. Men jag tror att du kommer få massor av brev både från män och kvinnor. Vad tänker du kring det? Har du liksom en strategi? Eller det får bli som det blir?
Jag har ingen strategi med det. Men det får bli som det är. Och jag vet ju att bara sen jag började skriva det här. För det här är en ganska... Det här är inte så länge sedan som det här hände. Vi träffades 2015. Så att bara sedan jag började skriva om det så har det i min bekantskapskrets sådär konstnärer, framgångsrika konstnärer och sådär. berättat om det här. Att ha blivit bestulen, solovårad. Så att det finns ju mer än vad... Men det är ju det där... Alltså...
Det finns alltså liksom förövare mer eller mindre som går runt och, och som vet om att de har en skärm.
Det är så otroligt pinsamt att i en intim relation bli lurad.
Mm.
Alltså det är mer pinsamt. Och det är svårt att erkänna eller gå ut med.
En sak som är så tydligt i den här boken också, det är ju att det spelar ju ingen roll hur många fingrar han har i syltboken, eller syltburken, så erkänner han ju ingenting i alla fall.
Nej, det är så konstigt.
Mm.
Det är samvetslöst.
Ja.
Det är väldigt...
Där... Alltså han är så påkommen.
Mm.
Ja, men du står ju här med fingrarna rakt ner. Det är ju
alldeles ja, det är så konstigt. Det.
Nej, det har jag det inte, inte alls, utan den ramlade ner från skåpet. Och...
Precis, det går inte att förstå, det går inte att begripa.
Väldigt... Kan du begripa det då?
Ja, jag kan ju se, jag kan begripa det lite, men jag tänker att det får läsaren avgöra lite grann. Men jag har ju min teori liksom att, ja, vem kan göra så? För att också att såna här lite, vad ska man säga, känsliga, liksom utåt sett känsliga personer kan vara så där förslagna. Det är det som är
han är
intressant.
Ja, han är kärleksfull. Han,
precis, och liksom så här,
jag måste kokett
bara, på sitt sätt.
Kokett. Du, jag tänkte på det här just det där uttrycket, machokokett har jag skrivit upp. För att det tycker jag, ja men det finns många bra uttryck för både män och kvinnor. Sådär,
ja.
När man ska se dem från sidan lite grann.
Ja.
Hitta den här perfekta etiketten. En machokokett.
Ja.
Men du måste bara försöka en gång till och se om du kan hitta den här rätta definitionen på det.
Jo, men det är ju just att det är en fåfänga hos män.
Mm.
Och han var liksom, han hade öppen skjorta liksom, bröstet och lite hår och smycken som var, men det var ändå, han skulle ändå vara macho. Han var väldigt mån om sin manlighet och styrka. Så var ändå så här fåfängt, va?
Mm.
Ja.
Kokett.
Kokett. Macho-kokett.
Ja, det är jättebra. Vad håller du på med nu? Skriver du någonting eller finns det några tankar? Eller handlar det mest om vad du ska med uppståndelsen kring den här boken?
Ja, jag längtar in att sätta mig och få skriva. Det är där jag gillar att vara. Och jag tycker att det är... Samtidigt som det är smickrande att vara där ute och att få uppmärksamhet och att människor är intresserade av min bok. Jag är jätteglad och tacksam över det. Men samtidigt så är, längtar jag lite in i min skrivarperiod igen. Liksom. Så att sen får vi se, jag tror att jag är lite utmattad i livet. Så att jag kanske får på något sätt vara mer i fantasin vid nästa bok.
Kanske få tanka lite kärlek från ett sundare håll.
Precis.
Tack ska du ha, Cecilia Gyllenhamn, för att du kom.
Tack själv, Magnus. Tack för att jag fick komma.
Veckans tre boktips. Vem kan leva utan bra deckare? Inte jag. Och en jag inte vill vara utan är den amerikanska författarinnan Flann Barrys debutroman Sargad. Boken har vunnit pris för bästa kriminalromansdebut 2017. Vi befinner oss i England. Den unga kvinnan Nora tar tåget från London till sin syster Rachel på den engelska landsbygden. Samhället vid det vindpinade landskapet vid havet är så litet att det inte finns en polisstation. Men det gör inget, för det händer aldrig något otäckt. Men när Nora kommer fram till systerns hus ser hon att hunden, en stor schäfer, är död. Hunden hänger i ett koppel från en stor bjälke. När Nora går in i huset med ångesten och skräcken pumpande i kroppen hittar hon sin syster Rachel nerblodad på golvet. Nora bestämmer sig för att vara kvar i byn och hjälpa polisen att lösa mordet på hennes syster, som visar sig ha många fler hemligheter i livet än vad Nora någonsin kunnat tro. Hur väl känner man någon egentligen? Hur väl känner man sin egen bästa syster? Sargad är en spännande psykologisk thriller som passar perfekt nu när höstmörkret sänker sig över oss. Och nästa gång någon säger, ta det lugnt, du känner mig, lita inte på den personen. Mitt andra boktips handlar om konsten att kunna somna. För något år sedan jobbade jag så mycket att jag borde ha somnat efter en sekund när jag hade gått och lagt mig. Men det tog timmar innan ögonen slöts. Hjärnan gick på högvarv. Jag var stressad och utsliten. I boken Konsten att sova av psykologen och terapeuten Helene Kubitschek-Boye kan man läsa att såväl stress som depression är den vanligaste orsakerna till att inte kunna somna. Boken Konsten att sova som nu finns i pocket tar dina sömnproblem på allvar. Det finns många vägar till en god natts sömn med drömmar om framtiden. Boktips nummer 3. Jag har 2 tjejer som har gått förskolan. För dem var det omtumlande till en början. Från att ha suttit i sandlådan med mig eller sin mamma skulle de helt plötsligt ha lärare och lära sig saker. Småtrollen på förskolan Teppan och författartrion Mayer, Lehmann och Schultze är den perfekta högläsningsboken om vad som händer under busiga och lärorika dagar i förskolan. Att sen, när det är kväll, krypa ner i sängen med sitt barn efter en hektisk dag i förskolan är ett utmärkt slut innan sömnen kommer. Småtrollen på förskolan Teppan är både rolig och lärorik. Snart kan dina barn läsa den själv, men risken är då att de redan kan boken utantill. Veckans 3 boktips. Sargad av Flynn Barry, LB förlag. Konsten att sova av Helene Kubitschek-Boye, Pocketförlaget. Småtrollen på förskolan Teppan av Mayer, Lehmann och Schultze, Alfabeta bokförlag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.